Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå där, välkommen till Holmgren möter. Den här veckan så ska vi träffa två stycken stora svenska backar som dessutom är släkt. Det handlar om Lasse Björn med 217 A-landskamper, 9 SM-guld för Djurgården, 2 VM-guld. Han sjöng Helan går tillsammans med Tre Kronor efter VM-guldet i Moskva 1957 då den svenska nationalsången uteblev. Han var så tuff så att de ryska barnen skrämdes med att Lasse Björn kommer om de inte gick och la sig. Hans dotterson Douglas Murray, också en tuffing, kanske den bästa svenske fightern som spelat i National Hockey League. 10 NHL-säsonger har Douglas Murray på sin meritlista. Hör hans berättelse och hör hans ambition om att åter nå NHL i denna vecka av Holmgren möter. Innan vi tar och lyssnar till Lasse Björn och Douglas Murray vill jag bara säga att det går alltså utmärkt att komma i kontakt med mig via Twitter, Niklas_Holmgren, eller Facebook, Holmgren möter, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Lasse Björn, Douglas Murray. God lyssning. Lars Gunnar Raldo Björn och Douglas Thomas Lars Murray. Tjenare grabbar.
Tjena, tjena.
Och vi är hemma hos dig, Lasse, med på Värmdö, kan vi säga. Ja.
Jo, vi har bott här tillsammans, Douglas och jag, i 35 år.
Ja.
Både och hans bröder och syster och min son med sina barn. Det var väldigt trevligt.
Lasse Björn, 217 landskamper. Douglas, hur är det att ha en sån morfar?
Ja, det är lättare idag än när man var liten. Han blir så snäll nu för tiden.
Han har inte alltid varit det?
Nej, han var tuffare förr. Men för oss var det oftast ganska lätt. Vi var ju så vana med han. Men när han kom in i omklädningsrummet och det var ett gäng 9- och 10-åringar och den där stora vuxna människan kommer in och skriker att vi måste tacklas mer, så polarna tyckte inte var lika bekvämt.
Ja, det med hårda tacklingar, Lasse, det ligger liksom i familjen.
Ja,
det är familjedrag. Kunna tacklas hårt.
Ja, min pappa var bandespelare.
Ja.
Och var duktig på att spela hårt. Och sen har han väl sagt till mig att jag ska spela. Och så har jag hängt på vad han har sagt, va. Och jag spelade rugby förut, så att det var ju lättare att komma in i bilden då. Vad fan var jag? Pelare i klungan. Det är två pelare och klungan som klatschar. Jag var pelare.
Har du fått någon tips? Eller liksom, kunde du bara tacklas från början du också, Douglas? För du är ju känd för att vara en av de få riktigt naturliga tuffingarna, hårdingarna vi har i ishockeyn. Hur mycket har du fått med dig? Hur mycket har du lärt dig? Hur mycket är liksom bara talang?
Jag kan komma mellan det. Han satt mellan rollar med på Hovet. Han var 12-14 år då. Då satt vi och ljög för hur det skulle gå till antagligen.
Var det så?
Alltså, nu har han i stort sett svarat på frågan. Ja. Men man kan ju börja med att man har haft ganska hyfsade gener. Så man har ju haft några kilo på motståndarna. Men precis som morfar sa, tacklingar handlar ju mycket om timing. Kolla på Niklas Kronvall som inte har lika stor som en själv, är grym på att tacklas också. Och där är ju mycket timing, och det var ju verkligen så när jag växte upp. Så morfar Rolle gick ju på alla Djurgårdsmatcher och fick mig följa med ibland, och satt de verkligen och pekade ut olika situationer när det var bra läge att tackla någon, huvud nere, passen kommer bakifrån. Och sen så var det väl, man ville ju bara få tyst på när man var liten. Det var ju hela tiden man skulle tackla mer efter varenda match, och det var ju likadant för brorsorna själv. Det var samma sak hela tiden, så det blev ju lite en sån här grej som har satt sig i huvudet.
Douglas, du är ju också en av få svenskar som kan slåss. Det vittnar dina kollegor om också. Det är en teknik, det är en konstart i Nordamerika. Och du, som sagt, hur kommer det sig att du har fått det i det? Du kan slåss med skridskorna på.
Ja, det kan man nog inte säga. När jag började slåss där borta, då kunde jag definitivt inte slåss. Tack och lov så finns det inte så mycket film av det, men det skulle vara rätt underhållande att se ens första 5-10 fighter i juniorligan och så. För det, då hade man inte lika bra koll på det. Det är bara någonting man lär sig. Och sen så, där får jag nog nästan tacka storebrorsan mer, för jag fick så mycket stryk när jag var liten, så för mig är det inte så stor grej att få ett slag i ansiktet.
Men tränare, eller så går det till? Lasse, har du gett honom några tips hur man ska kurras på rinken?
Jag vet inte, men det är så att man går inte direkt på en kille. Om man skadar en av mina spelare, då är jag lite tuffare och drar på lite extra när jag kommer åt det.
Fightades du mycket? Det var väl inte så mycket fighting på den tiden i Europa, men slogs du mycket på isen?
Ja, det var ju lite grann ibland. Man var ju stor och tung, och det var andra lite gnällde när man åkte ut av sargen, när man petade bort dem i sargen. Det är klart att det var lite speciellt för dem då.
Och du berättade att Rolle stolt din backpartner under många herrans år sa till dig att du, Lasse, jag tar hand om det tekniska så sköter du resten.
Ja, just det.
Vad menar han då?
Ja, det var lite bråk där på isen, och fick jag ta hand om det.
Ja, okej. Okay.
Och så när jag ramlade om kull vid något tillfälle, vi ligger i Ryssland. Och då skrek han: gå ihop, Lasse. Ligg kvar, för det tjänar jag på. Det sa han aldrig, vet. Ja. Men jag klarade den ut. Nu gjorde ingen mål i Östarna.
Det finns ju många goda rollhistorier. Får återkomma till några av dem. Jag vet att det finns en uppsjö. Vem är din favoritbackpartner? Naturligtvis, det finns ju ingen Rolle Stolz, för det Lasse Björn Rolle Stolz, det växer ju inte på trend. Det är ju ett unikt svenskt backpar. Men vem har varit din favorit genom åren?
Ja, det är tråkigt. Det är en speciell bond mellan två backar, och man försöker ju bygga det så fort man får en ny. Och tyvärr så är ju inte hockeyn idag, den är ju så businessinriktad idag, så man har ju inte de där långa relationerna, och den är ju helt unik. Det var ju hela deras karriärer, och man önskar att man hade någonting i närheten, men det har jag ju inte. Men jag måste nästan, för mig var det nog Danny Boyle. Vi komplementerade varandra väldigt bra, och han var väldigt tävlingsinriktad som jag själv, och vi hade konstant dialog på bänken och hitta lösningar på isen som passade oss, som vi gillade. Och det var inte någon match han inte ville vinna, och han krigade för fullt. Han var inte så storvuxen, men han hade temperament också. Men de faktiskt särade på oss för att de blev så trötta på att vi spelade på vårt eget sätt. För då var det lite som morfar sa, han tar hand om det tekniska och du tar resten. Och han gillade inte så mycket som han blev äldre och gå in i hörnorna. Och jag tyckte det var det bästa jag visste, att gå in och brottas i hörnorna och ta tillbaka pucken. Så i försvarszon så dumpade de på min sida eller hans sida, så åkte jag först och hämtade den. Och så fort det var någonting, jag åkte fram och tillbaka och brottades i hörnorna. Sen fick han gå på anfall, så han tyckte det var kanon, jag tyckte det var bra. Och vi tyckte det var bra för laget, annars hade vi inte gjort det heller. Men de särade på oss, och det var väldigt tråkigt, för vi hade ett väldigt bra samarbete.
Dan Boyle som också varit i Djurgården, bara en sån sak.
Absolut.
Under lockouten och Stanley Cup-mästare med Tampa. En sak till har ni gemensamt, förutom att ni har att ni är hockeybackar och att ni spelat i landslaget. Ni är från Bromma båda två.
Ja.
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 Mamma, jag tror inte jag har flyttat sig mer än par kilometer i hela sitt liv.
Nej.
Hon, mamma är rätt bestämd att hon ska bo i Bromma, så jag tror det är mycket därför också.
Du uppväxt i Traneberg när det var nybyggt där.
Ja, det var just ett eller två år
ja.
Som min pappa och familj kunde komma dit.
Ja.
Och det var jättetrevligt att träffa så mycket grabbar och vad grabbar säger. Det var mycket som jag gick i skolan samtidigt för månaderna. Och så snackade man lite idrott och kanske man tittar på läxorna också, det vet jag inte. Annars fick jag hjälpa mamma och skriva lite.
Ja, det kan vi ta det på en gång. Du var 7 år i folkskola, Lasse.
Ja, och 2 år i yrkesskolan.
2 år i yrkesskolan. Och Douglas, du har ju gått på universitetet. Du är ju universitetsutbildad 4 år. Det är inte vanligt bland hockeyspelare. Det där är en kontrast.
Ja, absolut. Och det var ju väldigt slumpmässigt hur jag kom in på det spåret. Jag visste inte ens att det fanns universitetshockey när jag spelade här i Sverige. Sen så är det Schlanger-familjen som bodde på Long Island. Pappan var väldigt hockeyintresserad. Mamma var svensk. Och det är släktingar genom äktenskap. Så det är ingen blodrelaterat eller så. Men då hade de varit på en fest tillsammans så hade ju Richard Schlanger, pappan där, fått höra att... Ja, jag var ganska duktig på hockey och de hade ett high school-lag och så... High school-laget var inte så bra, men jag gjorde över 1 poäng per match. Det var så bra för dem. Men skulle jag spela juniorhockey samtidigt och idén var ju bara att åka över 1 år när jag var 17 och sen åka hem igen. Men sen så fick jag ju mycket intressen från olika universitet och jag hade spelat lite i U16-landslaget, varit med i TV-pucken och... Men jag var inte någon supertalang som skulle gå i första rundan eller någonting så. Så jag tänkte att det var bästa försäkringen att få en utbildning samtidigt. Och jag ångrar ingenting. Det har varit
Vad är du utbildad till?
Jag tycker det är egentligen en business degree kan man ju säga. Men det är en hotellskola, hotell och restaurang, med väldigt fokus på business-sidan. Men hospitality industri är väldigt unikt. Det går inte riktigt att jämföra med många andra industrier. Så det är det. Och det är någonting jag har väldigt mycket passion för. Och som jag sa, jag har ingen koll på någonting där borta överhuvudtaget. Så när jag började titta på olika universitet så ville jag hamna på så bra universitet som möjligt. Samtidigt som jag hade bra hockeylag och någonting som var kul att plugga, så dök det här upp. Perfekt.
Kommer ha nytta av det, tror du, efter hockey. Vi ska återkomma till vad du gör nu, för nu spelar du för att få ett kontrakt, förhoppningsvis i NHL. Men tror du att du kommer arbeta med business och sånt när du lägger skridskorna på hyllan?
Absolut, sen så tror jag att jag har redan haft väldigt mycket användning för det. Jag har träffat mycket människor genom åren och fått uppmärksamhet om det. Och det har gett tillbaka väldigt mycket redan och kommer förhoppningsvis ge ännu mer.
Jag tänkte på det när jag frågade innan. Varför Murray, du ska ju heta Douglas Björn, tänkte jag, med den historien. Och har du inte lekt med tanken?
Ja. Nej, det tänker man inte på. Jag tror inte det tar många sekunder innan folk vet att man är kopplad till morfar i alla fall, så det har aldrig varit någon problem där.
Han hade chans att gå i plugget egentligen, som i det här läget. Jag var ju gift tidigt och fick klara mig på andra sätt. Ja. Och så fick jag ett litet problem då när jag var kapten i landslaget. Och så kom han fram med morsa på killarna. Då sa han, Minnesota University, sa han till mig. Det var sådana. Alice High School, sa jag. Det gick lika bra det. Och grämmarna bakom mig ledde. Så snackade lika inte helt. Ja, det gick bra det. Det gick åt den vägen. Men så hade man var ju springpojk. Man stod i kö där i Konsum och specialihandeln för att komma med. Det var så många grämmar förut, så inte en chans. Jag gick till skomakan. Och den killen, han slutade 8:an då. Så jag fick hoppa in efter honom. Då fick man cykel och allting. Fick jag köra paket upp till Äppelviken. Och där fick jag se hur folk bodde. Och fina villor och äppelträd och tjusigt värre. Och då fick man verkligen för sig att det där måste man vara med om själv. Allt, och det har jag lyckats med faktiskt.
Ja,
jag har haft tur.
Du har haft åkeri i hela ditt liv och jag har ju varit hemma hos dig på Stora Essingen. Det är tjusigt värre där. Och nu sitter vi vackert här på Värmde mitt emot Vaxholm i stort sett. Så du, nu vore du flådigt.
Ja. Ja, jag har haft tur, men det har jag haft genom chefen som sitter där borta. Hon har skött om allting när det gäller papper och sånt. Jag fick gå och köpa, skaffa lastbilar och jobb och sånt som jag hade klart för mig hur jag skulle köra.
Ja.
Så det gick bra.
Var i Bromma växte du upp förresten, Douglas?
I Äppelviken,
ja, det ser du. Ja, det fick du.
Jo, jag har sett de fina kåkarna.
Ja, ja, det visste jag vad som väntade där. Ja. Du har väl hört massa goa historier från morfar, misstänker jag. Ska vi ta några stycken så här på en gång som jag minns också? Den här klassiska VM i Moskva, Lasse. Ni vinner ett fantastiskt fint VM-guld. Berätta om den turneringen och avslutningen.
Ja, vi fick spela jämnt 4-4 och hade vunnit mot tjeckerna. Och på det viset så vann vi VM. Och då fick vi stå på pallen där. Och jag var ju kapten. Och det kom ingen nationalsång. Och så gammal sjöng en bit sån. Så jag säger sura Pelle, så sura Hammar. Så. Och så sjunger han. Ta hela en gård, sa han. Och hela vi stod där. Där Marschalk Sjukov stod framför massa medaljer på. Han som vann slaget i Stalingrad och halva Berlin. Han stod i vakt när vi körde hela en gård. Det är ganska skapligt.
56 000 på
läktaren. sen kom nationalsången. Jag fick marskalken lyfta på sig och stod i vakt. Ja, så gick det till. Ja, det var väldigt trevligt. Det var en rolig grej att vara med om.
Men det var ju, du pratar nu om utvecklingen i ishockey och pengarna i ishockeyn. Ja. Ni gick ju back på att spela i landslaget.
Ja, det var kämpigt. Man fick komma hem då och fick man se vad det fanns kvar i skåpet, om det fanns någon mat.
Ja, du berättade om ett VM där och Helge Berglund som var förbundsbas då. Ni fick inget betalt. Och, ja, din ära, sa han till er bara.
Ja, men man är gift och är man gift så har man ju en familj att ta hand om. Och då ska man spela hockey utan pengar, det är ganska jobbigt. Sen vitt det varit lite bättre där jag var med om Tullin Pjade och sen var jag i Italien och det var samma där ungefär, men sen var jag uppe i Amerika.
Skåvälli, i Colorado.
Ja, det vart lite bättre då, man får, men då hela tiden måste man höra att det är chefen som skötte om bilarna och så kom ju Fredde in i bilden, min jäv. Så då hjälpte sig åt honom och jag var borta någonstans. Så det bara fungerar bättre och bättre.
Mm. Han sköter ditt åkeri idag?
Ja, det är hans fru hjälper till där ute. Men han kör som jag gjorde. Vi körde på Europa med ett par bilar i 32 år fram och tillbaka. Det är inte många som vet antagligen.
Du berest med andra ord,
så hade vi bilar på byggarna i stan som vi körde själva.
Men Lasse, du har också världsrekord i SM-guld i ishockey. Hur många har du nu med Djurgården? Nio?
Nio, så.
Ja.
Ja, ja.
Ni var ju oslagbara på den tiden.
Ja, det var ganska bra faktiskt.
Vad var det som gjorde det så bra?
Ja, flytta på folk, vet du, så var det ensamt. Ja, vi hade bra grabbar.
Ja.
Tumba var med och Rolle var duktig och många andra killar som var med. Hasse Mild. Ja, det var faktiskt roligt att få vara med om.
Hur fick ni ihop det gänget så bra? Hur blev personkemin? Hur fick ni det att stämma så? För det är ju klassiska upplagor vi pratar om här.
Jag satt i bilen så lirade på kvällen och då visste jag vilka jag skulle ta redan då. hade den idén. Och man snackade med grabbarna, vilka vi hade mött tidigare och sådär. Och då visste vi hur det skulle gå till ungefär. Det var ju många grabbar som hade emot oss där. Var uppe i Leksand och spelade ibland. Ja, det gick rätt så bra faktiskt.
Ja. Men var de hårda?
Åke Lassas och de här killarna var med då.
Ja.
De var stora killar.
Ja, ni måste vara herren på täppan så länge som Djurgården var. Det, ja. det blåser på toppen. Så ja. Ni var ju tvungna att liksom...
Ja. 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 Det var många som ville ha tag i oss.
Ja. Ja. Hur gjorde ni för att klara av det där då?
Ja, det var lite heta kanske.
Var ni heta på vilket sätt då?
Ofta det tog fart. Jag gjorde ju jobba hårt hela tiden.
Ja.
Det var i mitt sätt. Jag är ingen större tekniker. Det var ju som Rolle sa, ta hand om det andra.
Vad Rolle är det?
Däremot har jag haft bra kondition egentligen. Bra ork.
Tränar du extra?
Ja, jag tränar alltid. Det går nu med stavar här.
Ja.
Fortfarande. Det gick 4 kilometer igår.
Ja, jag hänger med Douglas när han är ute och går med stavarna.
Ja, jag får nog köra lite hårdare än så. Men jag ska ta mig tillbaka här och få nytt kontrakt.
Om man skulle gå runt på sin tomt, då blir det 4-5 kilometer på tomten. En stor tomt där ute på Långholmen.
Douglas, hur stort var det för dig att få då under lockouten spela i Djurgårdens A-lag? Jag menar, för det var ju, man kan tycka att ja, det är väl okej, men med den här historien som du får liksom bära med dig, så kan jag tänka mig att det var extra stort.
Absolut, det är någonting man har drömt om sedan liten. Jag var ju kollat på så otroligt många matcher och tyvärr så låg de ju i fel liga just då. Så det var ju lite snopet. Men det var ju väldigt speciellt att dra på sig tröjan. Precis lika så med landslaget. Så jag satt och åkte med morfar. Han spelade ju mycket veteranmatcher fortfarande när jag var liten. Vare sig det var Djurgårdströjan på eller Tre Kronor-tröjan på.
För jag fråga, jag har pratat med flera proffs, framgångsrika hockeylirare som har vittnat om att deras söner har inte haft det så lätt för att farsen har varit så bra. Hur är det att ha en sån berömd morfar? Har det varit en fördel eller har det varit betungande?
Nej, jag tror att det är en väldigt stor skillnad när det är en pappa eller morfar eller farfar. Och på så sätt tror jag faktiskt att det har varit mest positivt för mig. Kanske blivit uppmärksammad lite mer runt om i hockeyn och det har varit en kul story som har fått lite uppmärksamhet, så jag ser det bara som en, jag tycker det bara har varit positivt för mig. Jag tror det blir mycket mer press när det gäller pappa än en morfar.
Hur känner du Lasse nu när du börjar ju någon aktningsvärd ålder, 83 år va?
Ja, jag tror 84 december.
84 december. Ja. Alla gamla kompisar du nämnde om Rolle och Mild och Surapell och har gått bort. Hur är det så att säga att sitta och minnas allt det här själv?
Ja, man brukar fundera ibland och det är väldigt trevligt, så roligt. Och så händer sånt där hur tråkigt som helst. Och vi pratar om det ofta med fru och jag, att det ändras en hel del när folk går bort. Och det är så i livet. Man kan inte göra så mycket åt det. Och man får vara glad att man hänger med själv.
Kan du berätta om den här unika relationen mellan dig och Rolle Stoltz? Både på isen och utanför isen.
Ja, vi köpte faktiskt tomt på en ö här ute i skärgården. Och byggde upp hus som vi kunde trivas i. Så jag byggde det i 10 år. Bodde jag upp tillsammans med Rolle där. Och hade väldigt trevligt tillsammans. Men sen fick jag chansen att köpa det här. Och då gick det med det fanns inte utrymme för att kunna ha barnbarn med där borta, utan det kunde du få här genom att göra om lite i fastigheterna för att funka.
Ja.
Så det har gått på. Så, men man var ju hälsa på Rolle i alla fall då.
Ja.
Vi hade segelbåt så vi seglade tillsammans. Så till och med i Västern var vi segla, Rolle och jag. Då satt Rolle på kanten där vid ett tillfälle. Vi skulle försöka komma in i en vik. Då skulle vi tvätta lite kläder då, när båten var hans fru och min fru. Och då satt Rolle på ena kanten. Då läste jag, ska palmbladen bara blåsa på ena sidan? Så, ja, då är den där det blåser lite så åt den. Det var det jag snackade.
Ja.
Ja.
Han var slagfärdig i rollen. Han var snabb
ja,
i kommentarerna.
Rätt, ja, just det. Lars Gullar Björklund, han har väl visat det.
Ja. Är det sant att han åkte fram till Hyland en gång och sa åt honom att prata långsammare, vi hinner inte med att lira?
Ja, just
stämmer
det.
Det
stämmer. Vet
gör det?
Ja. Han sprang och sa efter sargen. Han sprang efter sargen. Ja.
Ja. Har du någon favorithistoria? Du har ju hört de här naturligtvis många gånger, Douglas.
Ja, jag tycker mest faktiskt de roligaste historierna handlar inte så mycket om hockeyplan.
Nej, nej. Kan du få igång Lasse på något sätt så vi får någon gammal goding här?
Nej, ja, jag kan alla själv. Jag har hört dem så många gånger, men ja. De gillade jag ganska kul på sin tid, ja, kan jag säga.
Ja.
Roller körde alltid på att han backade alltid in i, när han skulle hem till frugan.
Ja.
Så, för då hon vaknade, då kunde han gå raka vägen ut och inte se ut som han hade precis kommit hem. Men det bästa favoritroll i historien är fortfarande när han hade kommit hem riktigt sent en kväll och han sätter sig på sängen och ska börja ta sig av sig byxorna. Och så vaknar det ut och heter frugan, va? Ja. Och hon säger, fan, Rolla, har du kommit hem så här sen? Så nej, jag ska upp och göra kaffe. Så drog han på sig byxorna igen och gick till köket. Ja, jag undrar egentligen vad de höll på med, om de spelade någon hockey på den tiden. För jag hade en intervju här för, jag tror det var 7 år sedan. Och då var det någon, det var intervju och så var det fotograf. Och fotografen var från Tjeckien, uppvuxen i Prag men flyttat till Sverige. Så sätter sig han och morfar och börjar prata. Och då ska de diskutera Prag då, vad morfar kommer ihåg från Prag. Och morfar kommer ihåg de två barerna, men han kommer inte ihåg vad hockeyarenan hette.
Ja, men jag hade faktiskt en lastbil hit där i Prag i 2 år. Så för Siab.
Ja.
De ville ha bara svenska killar som byggde. Och då fick jag åka dit med en lastbil och några sopcontainer. Det var ganska roligt.
Men du,
en gul och blå bil gick där i 2 år, vet du.
Det funkade bra i Tjeckien, de var inte arga på svenska där nere.
Nej, inte alls, tvärtom, det var trevligt.
Ja. Men du har berättat också att du som sagt, du var ju tuff på isen. Och ett tag så skrämde de ryska barnen med att du skulle dyka upp. Eller?
Ja,
ja, berätta.
Ja, de skrämde dem för föräldrar de pratade med, va? Passe så att inte för Lasse Björn så att det hände någonting på isen.
Ja.
Och något sånt där snack då.
Ja.
Ja.
Douglas nämner ju lite grann, alltså, du undrar om de spelade ishockey förr. Men är det du som har följt ishockey nu under herrans massa år, var det roligare förr? Var det mera glimten i ögat? Är det seriösare och kanske lite tråkigare idag? Eller hur ser du på det?
Nej, man lär sig vart efter. Man sitter ofta med Greta och frugan är alltid med på hovet där och vi sitter och pratar hur det skulle gå till förut och hur de gör nu, va? Och det är sånt där som man sitter och tittar på. Många gånger kan det bli på ett enklare sätt komma loss i egen zon till exempel, om man inte stannar pucken och väntar på att man ska stå still i egen zon. Det är samma som bjuder killen som kommer emot det. De måste spela vägen direkt puck. Helst inte icing, men det är de viktiga. Men det är en duktiga på också. Mm. Peter Egen icing, då är alla i samma zon igen. Det där är lite arg på. Det där passade oss för förut, vet du. Faktiskt när vi lirade. Det hade vi klart för oss. Kanske snabbare nu naturligtvis än vad det var på den tiden. Ja, det var egna tricks.
Mm. Ja, men svar på den frågan då som du egentligen ställde, ja, är ju att det var roligare förr. Det, ja, alltså, jag tror att det var lite mer man hade kul tillsammans. Det var ett gäng och självklart var det viktigt att vinna och de krigar för varandra på isen. Hockeyn har ju tyvärr blivit lite mer individuell sport, även om det är väldigt laginriktad sport. Men nummer ett, det börjar ju med att det har blivit så stor business. Folk får så mycket betalt och de måste fylla läktarna. Och det är sponsorer och det ska göras rätt för dem. Så det är ju självklart att det blir mer seriöst och viktigare att det inte är något, ja, något som inte funkar utanför isen. Någon som gör bort sig. För det ser ju dåligt ut för hela organisationen. Och sen så, nu börjar man ju se mer och mer som jag inte såg alls när jag började spela där borta. Det var väl alltid någon, men det fanns ju säkert på morfars tid också, utan att nämna namn. Men det är ju just att folk blir mer individer och tänker på sig själva när de här sociala medierna, hur många följare de har, och de ska liksom spela på visst sätt och få göra mål och allt sånt där. Det var en helt, jag tyckte att det var en helt annan respekt förut för de äldre och de som hade gjort det längre, och de är väldigt, jag vet inte ett riktigt bra svenskt ord för det, men det bästa på engelska är väl entitled. Så 18-åringar som kommer in och de vill ha istid direkt istället för att förtjäna, så tycker jag att de ska få det för att de är högt draftade eller duktiga. Så där ser man en stor skillnad. Men sen självklart ska man inte stoppa alla under samma kant heller. Det finns ju fortfarande de som är riktigt bra liksom lagkillar och sådär. Ta en kille som Landeskog. Där har du ju en typisk gammal spelare som har blivit kapten väldigt tidigt och gör ju allt för laget och väldigt respektfull kille. Men ja, så det är annorlunda idag, men förståeligt på grund av framförallt businessen och nu senare år kanske lite mer social media.
Ja, lagkänslan på Lasses tiden, ja, det förstår vi, det var ju samma gäng i stort sett år ut. Går det att beskriva, finns det den här lagkänslan, riktiga lagkänslan, klubbkänslan i National Hockey League? Jag menar med trader, och visst, du kan ha några one team player som Iserman och så det här, Ray Bourque bytte ju på slutet, va? men
jag tror att Iserman var ju speciell, Lidas och alla de där, men det, tyvärr så har det ju blivit ännu sämre nu med lönetaket. Det är ju helt otroligt vad Chicago har åstadkommit. Som första Stanley Cupen, då var ju halva laget försvann ju. Andra lyckades de hålla ihop ganska bra, och nu får vi se vad som händer efter den här, så har de ju tappat massa också. Och det är i dagens hockey att vad de har, att vinna 3 på 6 år, va? Är väldigt, väldigt imponerande. Och säger väl mycket om deras huvudspelare också, men
Taves och Kane,
ja. Och sen så måste man management, så att de har lyckats hålla ihop det så som de har gjort.
Hjalmarsson får vi inte glömma här, för vi pratar ju svenska.
Absolut. Ja. Nej, men så det där har blivit ännu sämre med lönetaket. Men förut så handlar det ju mycket mer om att det var ett framgångsrikt lag. Ta Detroit till exempel, som alltid var, jag menar, Iceman och Lidas, alla de var där. Men där var det ju väldigt stabilitet i det laget. Och de hade ju, behöver inte prata Iceman och Lidström bara. Liksom går det ner kanske, liksom Holmström var ju otroligt viktig för det där laget. Sen så går det ner ännu mer, så hade du Draper och Maltby som spelade i tredje-fjärde kedjan i 15 år där. Och hade den stabiliteten i en tredje-fjärde, det existerar inte längre. Så Detroit tror jag var sista laget som verkligen höll ihop väldigt länge, och det var ju på grund av deras framgång, måste man ju säga. Plus att ja, lönetaket började ju splittra det där laget sakta men säkert. Och sen så de hade ju, det de hade som var så speciellt för dem med var ju att de var ju så bra lag, och alla ville ju vinna. Så du fick ju Brett Hull och Shannon och grabbarna, de alla ville ju åka dit och spela. Liksom, det var ju lätt för dem att få dit spelare när de var så pass bra. Och en del tar ju mindre lön då för att komma dit, för att få det att fungera. Men det kommer, tyvärr kommer det bara bli värre med lönetaket. Alla tycker det är så fantastiskt med lönetaket, och att det är, ja, jag är den första som håller med om att det blir jämnare och det finns uppstickare här och var. Men det är väldigt tråkigt, tycker jag, att det inte går att hålla kvar spelarna, att de inte har några mer gynnsamma regler för att kunna hålla kvar ett lag. Tycker jag är väldigt tråkigt.
Ja, dynastier. Man får säga att Chicago har en dynasti nu då.
Ja, det är snack.
Detroit 23 raka slutspel är ju trots allt imponerande. 23 raka slutspel.
Ja. Ja. Men de är inte med och slåss på samma sätt längre.
Nej.
I alla fall inte de senaste tre åren. Så de var ju favorittippat nästan varenda år, eller i alla fall topp 4.
Vad var ditt favoritämne i skolan förresten? Vad gillade du bäst i plugget, förutom idrott då?
Jag har alltid gillat matte.
Matte, ja.
Matte, nog, siffror har jag alltid gillat. Läsa är väl min största svaghet, kan jag säga. Uh-huh. Sätter man att läsa en bok, då springer tankarna iväg. Siffror, då måste du i alla fall vara engaged hela tiden och hålla koll på. Men det är nog ganska säkert matte och geografi.
Lasse, vad hade du i ordning uppförande?
Ja, det var, tror jag, så skapligt i alla fall.
Ja, ja. Mm. Vad tyckte du var roligast i plugget, minns du det? Vilka ämnen som du gillade?
Ja, det var väl att man fick hålla på lite när man snickrade.
Treslöjden?
Ja. Och sen hade man ju lite bollkastning utanför skolan där. Och det var mycket stora planer att hålla på i på Alex högskola.
Ja, ja.
Ja, så var man lyckligast. Det var väl när man fick betyget, det var inte så roligt alla gånger.
Var inte det? Berätta.
Ja, men det, man slarvade lite med en eller andra, men det var idrott som gällde hela tiden. Träna och spela och försöka hitta någon annan väg. Jag förstod nästan att jag ville helst gå i skolan och plugga, men det passade inte mig. Jag hade en farbror som körde lastbil, en pappa körde lastbil. Och jag såg att de hade gjort lite mer pengar än vanliga människor i där kåkarna.
Ja.
Och då gick jag på samma grej.
Ja.
Så att jag hade tur. Och på det viset så känns det bra. De barnen man har haft har man fått fram där jag själv skulle vilja vara när jag var ung.
Ja. Är du avundsjuk på Douglas förresten, som får åka till Nordamerika och spela många år och tjäna massa pengar och spela hockey varje kväll och flyga flygplan och, ja.
Jag är inte tugg avundsjuk, utan det är bara trevligt att hoppas att det går bra för mig.
Ja.
Jag har sett att det går bra för mig när jag var Elsa Bohm på landet där Långholmen, men det är inte så dåligt.
Lasse höll på med rugby och fotboll också förutom hockeyn. Var det någon annan sport som du kunde ha blivit istället för ishockeyn i ungdomen?
Nej, däremot höll jag på med många andra sporter, men hockey var alltid nummer ett. Jag spelade fotboll, hockeylaget, startade bandelag, spelade lite tennis och provade mycket. Det är så tråkigt med dagens ungdom idag. De måste ju i stort sett välja vilken sport de ska satsa på när de är 9-10 år. Vi får in 18-åriga killar i lagen som inte kan sparka en fotboll. Mm. Det är helt otroligt och det är väldigt tråkigt. Jag tror att det inte är så bra faktiskt att man inte får prova andra sporter.
Spelsinnet, mår det bra av att testa olika sporter, tror du?
Jag tror att det är bra för många olika anledningar. Det är svårt att sätta finger på. Jag tror det är bra för olika, se olika saker, laganda, hur det fungerar och på andra ställen än bara hockeyn, och lär sig att jobba med olika människor och, jag vet inte, jag har svårt att sätta exakt finger på det, men jag tror inte det kan vara bra att vara så otroligt specialiserad. Vi är inte robotar, vi är fortfarande människor, så jag tror att det kan vara, man kan få någon knäpp idé som man gör i en annan sport som funkar i sin egen sport, så jag vet inte, jag tycker det är tråkigt hur det har blivit. Jag hade väldigt kul med allt annat jag höll på med när jag var liten, även om hockey var nummer ett.
Du är 35 nu, född 1980, och du berättade när vi pratade innan här att du har varit och tränat i Segeltorp, som ni gör. NHL-proffsen som bor i Stockholmsområdet, ni träffas och håller i form. Och så upptäckte du helt plötsligt att jag är äldst i gänget. Ja.
Nej, det var faktiskt syrran som sa till mig, är det du som är gammelgubben nu? För det första så känns det som att jag är mer 25 än 35. Och det bevisar jag dagligen, tycker jag. Men
hur då?
Nej, fråga de unga grabbarna.
Okej.
Nej, men hon frågade, är du som är gammelgubben nu? Så sa, nej, det är klart inte, jag svarade direkt. Men sen så tänkte jag efter, så började jag titta runt i omklädningsrum. Jag är utan fan äldst.
Där sitter Landeskog och Kryger och allt det heter.
Nej, jag är faktiskt, jag tror att jag är äldst i det omklädningsrummet nu. Så.
Det var inte länge sedan du var yngst där med Sudden och grabbarna som...
Ja, det var roligt.
Ja.
Det var riktigt kul. Det går snabbt.
Men du håller dig i form nu, ska vi säga. Och du sa, nej, jag är deffad nu. Du tränar för att få ett NHL-kontrakt. Och du har gått ner i vikt också, berättar du. Rappare och snabbare. Och,
ja, det...
Du har chans att göra reklam för det här.
Ja, men det är upp till bevis. Men det är det som är idén. Mm. Nej, men... Man måste ju vara ärlig mot sig själv, och som förra året, jag fick ingen kontrakt. Och då får man
ju... i Köln och spelade då, va?
Ja, var jag sen. Men jag väntade ju hela hösten på kontrakt. Och man måste ju, ska du hålla på sport på elitnivå, så måste du tycka att du är bäst och att du är riktigt bra, annars kommer du ingen vart. Men samtidigt när någonting sånt händer, så är det ju faktiskt dags att analysera dig själv lite. Och det var ett par saker som jag kom fram till, var ju det att hockeyn har ju ändrats otroligt mycket de senaste åren. Och jag har sett hur den har ändrats, men jag har inte ändrat mig själv. Den har blivit mycket snabbare och det är inte lika uppskattat längre med någon som åker runt och tacklar och brottas och håller på och puttar bort och spelar tufft. För det går ju inte, speciellt med reglerna har ju tagit bort mycket av den delen också. Och sen så, du vet, det finns ju backar i ligan nu som spelar 25 minuter som inte hade haft chansen för 10-15 år sedan. Och det är just att de är väldigt skridskostarka och rappa. Och jag kommer bara fram till att det är dags, vill jag fortsätta spela så måste jag recommitta mig själv till träningen och ändra kroppsform och för att försöka bli snabbare. Ja, det går ju att bli starkare i benen, men ska man hänga på i dagens tempo så har jag siktat väldigt mycket på att bli lättare, men samtidigt bygga upp av samma styrka som man hade förut, och fick väl ganska nära det. Och jag kände ju att det var inte dags för mig att gå ut på det sättet, att jag vill inte att någon annan ska säga till mig att nej, nu ska du sluta spela, plus att jag inte kände att jag hade kanske gjort allt som jag borde gjort. Och då får man ju se sig själv i spegeln och göra någonting åt det, och det är det jag har gjort nu. Och det är ju en riktig uppförsbacke, och oddsen ser ju inte så bra ut i och med att, som du hör, att jag spelade en och en halv månad i Tyskland förra året och sådär. Så att jag förväntar mig inte direkt något kontrakt blir framslängt på bordet, men jag är inte rädd för att åka dit på en tryout eller kriga sig till. Så det blir lite, det är lite roligt och lite spännande. Det blir lite som en när man började sin karriär. Ovissheten. Man har ju kommit in till training camp i alla år väldigt bekväm med kontrakt och vet att liksom det kommer bli en bra säsong. Och nu är det lite spännande och kul.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
När du sitter så här nu och har det fint, familjen runt omkring dig och så, känner du jag har blivit lyckligt lottad? Känner du så? Känner du att du har blivit lyckligt lottad?
Ja, det får jag säga.
Ja. Men du följer ishockeyn fortfarande, du går och tittar på Djurgården. Och...
Ja, det är svårt att det går nu när det sätter igång nu.
Ja.
Då åker vi från land och åker till stan istället.
Gillar du vad du ser när det gäller Djurgården och svensk ishockey.
Ja, jag försöker ringa och prata med gubbarna, som det är nya killar där också. Och det är lite svårt att komma åt dem, men man inte vet. Då, så måste jag gå ner och vara på isen och titta när de tränar.
Ja, ja. Annars, vad vill du säga till dem då när du ringer?
Men då måste jag gå och se hur jag tänker. Jag kan inte sitta uppe på läktaren och säga så här kan inte jag grabbar, utan då du har för bort mig själv. För jag vet hur det var när jag själv spelade, då måste man se sig för det innan man stack upp.
Men du har varit tränare också?
Jag tränade 2 år efter sen.
Ja, hur var det då? Hur gillar du tränaryrket då?
Ja, det var inte roligt med Rolle och Tumba.
Nej, de lyssnade inte på dig eller?
Vi var för därför gick till slutspel i alla fall.
Ja.
Så det var riktigt.
Annars om Djurgården, vad tycker du? Mästarna?
Ja.
Hur ser det ut idag?
Ja, vi hoppas att de kommer igång lite stabilare nu då.
Ja.
De håller på att hitta gubbar så mycket de kan.
Ja.
Hoppas det går bra.
Tycker du om det här, den här nya, ska vi säga, det, inte nya reglerna, men nya regeltolkningar? Douglas var inne på det tidigare, så kunde man ju haka och slå lite och hålla fast. Det är ju förbjudet, eller det beivras ju på ett annat sätt idag. Ja. Vad säger du om att den nya typen av ishockey som är snabbare och gynnar den mer tekniska ishockeyn?
Ja, alltså man säger, det är klart att allting går framåt va. Det är svårt att börja sticka upp eller göra någonting, utan jag hoppas att det går bra för mig. Jag kan inte säga så mycket mer.
Men gillar du stilen eller tyckte du bättre om när det var lite tuffare och lite mer fasthållningar och hårdare eller?
Ja, det får jag säga att det var min stil att spela på det viset va.
Ja.
Och det var ju mycket gnäll där man fick ta. Men jag förklarade varför det blev så.
Mm.
Många var ganska arga efter matchen.
Douglas, du har ju insett att du måste ändra ditt sätt att spela. För det första, vad är det som är så härligt med att spela ishockey? Jag menar, du har ju spelat i landslaget, du har spelat många år i NHL, men du fortfarande brinner för hockeyn. Berätta, kan du beskriva glöden?
För mig har det alltid varit tävla. Det spelar ingen roll. Jag älskar att tävla. Jag har lärt mig av min tjej här nu att jag är bedrövlig på att tävla, för jag är inte speciellt snäll när det kommer till just tävling. Men alla har för sig fått höra lillsuran och familjemedlemmar många gånger, men jag är väldigt snäll när jag vinner.
Jaha, okej.
Jag är faktiskt en bedrövlig förlorare. Det är någonting jag jobbar lite på socialt i alla fall. Men det är viktigt inom jobbet.
Ja.
Nej, så det är tävling är ju nummer ett. Men sen så blir det som med allting annat. Man är ju mänsklig. Och jag kanske hade tappat lite uppskattning för hockeyn ändå. Och det, så fort du inte gör det lilla extra, då hamnar du bakom. Och nu med motgången här förra säsongen, så har jag uppskattningen gått i taket för hockeyn. Och man värderar den mycket högre igen. Så det är... Ibland så är det bra att ha lite motgångar, så man fattar hur bra man har det.
Rent konkret, hur gör du då för att gå ner i vikt, för att träna annorlunda? Hur rent konkret går det till när du gör det?
Alltså för mig var det ju, bara ett commitment och äta bättre och framförallt, jag har aldrig ätit speciellt dåligt, men jag har ätit ofantliga mängder. Så att jag har försökt hålla mig till en portion istället för 3. Nej, men jag har alltid älskat mat också, laga mat. Man får tänka efter på just matbiten, men mer än så har det ju bara varit att träna väldigt hårt. Sen så, när kroppen blir äldre, nu känner inte jag mig gammal i kroppen, men den svarar inte exakt på samma sätt, så... Om det räckte med att träna en timme förut, kanske måste träna 2 timmar nu. Så, och speciellt när jag skulle ner, då körde jag nästan 2-3 pass om dagen här nu i våras när jag var nere i Tyskland och åkte över till Calgary en sväng där. Så då var det ju riktigt hård körning för att just komma på en helt annan nivå.
Sena kvällar och sånt där, blir det mindre av sånt när man blir äldre?
Nej, jag har aldrig haft några sena kvällar hela mitt liv. Ja, det kanske har blivit några färre av dem också.
Är det något som du också liksom tar bort nu för att du måste vara så seriös?
Ja, allting handlar ju om balans. Jag tror jag aldrig kommer vara den där personen som är helt svart och vit. För mig, ska jag göra det här och måste jag fortfarande kunna njuta och ha kul. Och jag är väl en väldigt social person och älskar att umgås med familj och vänner. Och det är någonting jag aldrig kommer släppa. Sen så kan man ju vara lite ansvarigare runt omkring det. Och kanske ta lite färre gånger i veckan.
Vad är ditt drömscenario i det här läget? Vi sitter någon månad före NHL drar igång. Vad är ditt drömscenario?
Ja, alltså, drömscenariot är ju till att börja med att förtjäna ett NHL-kontrakt. Men alltså, jag har alltid älskat att bevisa folk fel. När jag var i high school sa de att jag inte skulle spela Division 1 hockey. När jag spelade Division 1 hockey sa de att jag inte kunde spela proffs. Och när jag var i farmaligan kunde jag inte spela NHL. Och alltid varit för långsam och inte tillräckligt tekniskt och allt sådär. Så det bästa motivationen för mig, det är ju att bli ifrågasatt. Och ja, den här förra säsongen blev jag ordentligt ifrågasatt eftersom jag inte fick jobb. Så det är den största motivationen, och det är riktigt bra handslag till många personer som inte ville ha en förut. Det är största motivationen, tror jag.
När du sitter här, hur går det till? Du naturligtvis, du måste ju signalera ut att du är tränad, att du tränat bättre än någonsin, att du väger mindre än på många år. Sköter agenten där, och ringer han runt i klubbarna, eller hur fungerar det?
Ja, det är så det ska fungera, ja. Så jag hoppas på att det fungerar så. Ja. Men jag har alltid försökt fokusera på mitt och inte lägga mig i för mycket och låta han... Man måste låta alla sköta sina egna jobb. Det är precis som på en hockeymatch. När du försöker göra någon annans jobb så blir det soppa och en himla massa problem. Så nej, men det är så det ska fungera, och jag förväntar mig ingenting annat. Men nu hade ju inte jag någon jobb förra året, men det är en ganska lång backlista av rätt etablerade, eller väldigt etablerade backar ska man säga, som fortfarande inte har skrivit kontrakt i år heller. Så det är ju... Det ska bli kul att se hur allting går.
Mm, ja. Ni har spelat hårt båda två. Var den värsta skadan du har råkat ut för, Lasse? Jag vet att det var en kanadensare som heter Martin som var hård mot dig.
Ja, ja, han petade till mig. Jag hade spelat pucken till roller. Jag spelade inte surappeller på högkanten. Och jag åker och byter. Den finns kvar här, vet jag nu. Där,
ja.
Ja, jag har jagat han sedan dess, 60 år ungefär. På dagen.
På dagen. Nej,
jag har en rätt bra story till det där.
Han har sytt lite 104 stygn någonstans här.
Okej.
Och sen han har fått nya gräddar.
Ja, okej. 104 stygn, ja.
Det borrar om, vet
du. Ja.
Det ryker lite när han borrar, annars ingen får. Ben i benet.
Du hade någon bra story till den där Martin.
Ja, morfar har alltid pratat mycket, och man hör mycket saker, och att han var tuff på sin tid. Det har jag hört från gamla NHL-scouter, att det har varit slagsmål på rörlinjen med tre kanadiker och allt möjligt. Så det har man fått bekräftat. För en del stories är lite för bra för att vara sanna. Och det här med att han hold a grudge, det kan man ju lätt hålla med om. För att vi har ju hört den här Martin-historien, så vet man ju inte hur mycket som är allvar eller skoj. Eller bara någonting han säger för att låta tuff. Men nu var det när jag gick ut college 2003. Och då blir man ju väldigt nära. Där var det ju sist man hade riktigt bra sammanhållning på universitetshockeyn. För då har du ju din class då. Så då håller man ihop i alla fall i 4 år. Och 3 år med vissa, 2 år med andra och 1 år med andra då. Men då gick vi i alla fall ut skolan. Vi hade graduation day och alla hockeygrabbarna var samlade i ett hus med familj. Och jag tror det var pappa som sa någonting. Jag vet inte hur det började. Men då sa vi åt en av kanadikerna som också gick ut skolan. Gå fram till Lasse och säg att Martin är din morfar. Och så han går ju fram där och säger Grandpa Martin. Morfar hoppar ur soffan. Where is he? Så det ligger fortfarande kvar där. Så det är inte bara skitsnack från honom.
Lasse, en annan sak som många vittnar om, det är att du är en glädjespridare. Du får folk runt omkring dig på gott humör. Positiv attityd.
Ja, det har jag haft en fördel kanske, att jag har det. Jag träffar många kul. Jag träffar många människor som jag trivs med, och då blir det så.
Ja.
Kan inte tänka det. Det kan gå till på ett annat sätt.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
det måste ju vara med Tumba, vet du. Han var ju duktig. Han var ju hämtade pucken i Åhansson och så rollade åt. För fan, kom inte ner i Åhansson, då får jag en till att markera så. Nej, men ja, det var väl Tumba, måste man säga, att var väldigt duktig och snabb på skridskorna och sådär. Mm. Så att sen fanns det aldrig lira. Och Lörmle i Hammarby på den tiden, han var duktig. Plutten Andersson i Hammarby, Rune Johansson, stora backen, ganska snusurna, han snurade brilla i läppen. Det var killar som man såg fram emot. Mackan Pettersson som kom ifrån Bromma och var värvad till Hammarby, det tyckte man ju var synd.
Ja.
Han var ju duktig, väldigt duktig på den tiden. Men det är väl någon man har sett upp till mest, va?
Vem är den bästa du har spelat emot då? För du har ju mött ryssar och kanadensare. Vem är den bästa spelaren du har som du har mött?
Ja. Ska det vara jag har fan ingenting som jag kan liksom se. Jag tacklade en gubbe i alla fall i Tjeckoslovakien. Jag har inte kommit ner nu, tror jag.
Alla var så framgångsrika, för de tyckte alla andra var så dåliga.
Okej.
Vad är svaret från tidigare?
Vad är bästa tränaren du har haft då?
Jag hade Ed Riegel. Var ju här och tog över det hela. Han var ju väldigt bra tränare.
På vilket sätt då?
Ja, han snackade om hur det skulle fungera och hur det skulle gå till när vi spelar. Och han hade lite proffsgrejer bakom sig. Mm. Sen har vi ju Arne Strömberg kom in efter honom. Men jag vet inte. Vi hade Per-Olof Gide i Djurgården. Pio. Så hjälpte oss att komma gå igång lite hur det skulle gå till. Kacke Andersson. Karl-Erik Andersson, han var duktig. Vi bodde i samma port i Traneberg. Och det betyder mycket att få bo med en sån stor kille. Som dessutom spelade fotboll i 48 i London.
Mm, guldet där, ja.
Och guld, ja. Mm. Det var inte dåligt alls. Mm. Så hans bror, Lillkacka, det var en skolkamrat till mig. Ja. Så det var så. Och då visste man samma bröderna Tvilling. Sen Bingen Larsson, Bert Zetterberg, alla sina grävar som bodde i Kåkan hade. Ja. Så man hade alltid någon att snacka med.
Barnrikehusen, sa du. Ja, 16 ungar i varje port.
Ja, det är det. Ja. Ja, det var det. Ja.
Största Djurgården då? Alltså, det brukar pratas om, du är med där i sammanhanget, men så pratas det om Sven Tumba naturligtvis, Gösta Knista, Sandberg. Alltså, ja, vem är den största Djurgården genom alla tider, enligt Lasse Björn?
Ja, det var Knista. De var ju med på flera ställen och spelade, både bandy och ishockey och fotboll. Han ville ju ha ett SM i hockey. Då säger jag åt honom, får du ihop med, var med och så får du ge ett SM mot det. Och så lirar jag mot Sura Pelle nere i Frölunda. Hur ska jag göra med den där gubben, sa Knista. Ska jag peta om kullen, sa han. Ja, det är klart. Han var ju den gubben som skötte den kedjan. Så han var bort. Så Knista var, vi kallar han för Knufsta.
Knufsta, Gösta Knufsta Sandberg, ja. Ja, men det är din Mr. Djurgården.
Ja, det kan man säga.
Ja. Douglas, vem är den bästa du har spelat med? Som du ser, du var inne på Dan Boyle tidigare, men du har ju haft förmånen att vara i landslaget under de senare åren också.
Ja, för mig är det ju rent teoretiskt, jag spelade ju inte så länge tillsammans, men för mig är Lidström, och jag har sett så mycket vad han har gjort och åstadkommit och vad han har gjort för ett lag, och fick ju chansen att spela med han där i Vancouver. Han är ju mer robot än människa. Han är en fantastisk hockeyspelare och han gör ju bara allting rätt. Men sen så Thornton ligger väldigt högt på min lista. Vi spelar ju så länge tillsammans, som man har ju sett han göra så fantastiska saker, och vill ju ingenting hellre än att han ska få vinna. Sen Crosby var ju, han var ju några månader där i Pittsburgh. Han var ju otroligt speciell just med det där. Han hade ju verkligen alla tre det behöver ha för att vara bäst i världen. Han hade ju talangen såklart, och han hade tävlingsinriktningen, och han hade en enorm arbetsvilja. Jag menar, det var inte en träning han inte var ute en 20 minuter innan, halvtimme innan, och sköt 50 puckar forehand, 50 puckar backhand, och gjorde några wraparounds. Det var liksom, han, det såg ut som att du hade en rookie som var där ute och skulle liksom se till att han skulle bli bättre och etablera sig i NHL. Men här har du en av de bästa som varje dag körde stenhårt för att slipa på allting.
Hur viktig är den där dieselträningen så att säga? Hur mycket ägnade du åt den? Att träna, träna, nöta, nöta?
Alltså, man önskar att man hade gjort den mer, om man ska vara helt ärlig mot sig själv. Och det är ju det som separerar många av de här. Mm. Sådana som ligger i konstant, och precis som jag pratade om tidigare, man är ju mänsklig och kan bli bekväm, som jag blev lite. Och man vill ju gärna säga att man är den som tränar mest och bäst, men det kan jag ju inte säga om mig själv. Stolt vad jag åstadkommit här nu senaste 6 månader, får se vad det leder. Kanske inte behövde träna så mycket, kanske bara var dags.
Bästa du spelat emot?
Alltså, Jens kom ju lidas upp vad han gjorde för laget, men jag tror att om man pratar om MVP, mest värdefulla spelare, så jag måste nästan säga Scott Niedermayer. För att det där Anaheim-laget, de sista åren han var där, han, för det första så höll han ju ut till januari någon gång, och han syntes inte på hela hösten. Vi spelade emot dem så ofantligt många gånger. Sen så låg de alltid utanför slutspelsplats, och sen så vaknade Niedermayer, och han var först i anfall, han var först tillbaka och totalt effortless i skridskoåkningen, och han tycker jag var helt fantastisk.
Jag kommer ihåg när Daniel Alfredsson var över och kommenterade den finalen, blev så irriterad på Niedermayer så han åkte fram och sköt ett slagskott mot Niedermayer i Stanley Cup-finalen.
Ja, alltså han var någonting, ja, riktigt, riktigt, ja, speciellt. Sen så har det funnits många målvakter, det är ju just de här som tar över, som bara vissa spelare kan göra, som jag tycker är de bästa man har spelat mot.
Den bästa tränaren du har haft då?
Ja, lite svårare. Jag hade väldigt bra med min universitetstränare, men vi var väldigt lika lagda. Vi skrek på varandra, allt vi ville var ju bara att vinna, och vi var riktigt dåliga förlorare båda två, men det var väl mer att vi passade väldigt bra ihop i personligheter. Men sen så Todd McLellan tycker jag är fantastisk tränare på att förbereda och allt.
Hur lik är han Mike Babcock i stilen? För han har gått i Mike Babcocks skola. Hur mycket kan du, alltså, hur mycket likheter finns det där?
Det kan jag inte. Jag tror att han är socialare, från vad jag har hört, att han är lite mer socialare och trevligare person. Men
vem då?
McLellan.
Han är det? Ja. En Babcock?
Ja. Ja, jag vet inte, jag har bara fått det intrycket, men jag kan ha helt fel. Men det enda med McLellan var att det är inte lätt som tränare, var ju att han försökte övercoacha just under matcherna lite mycket och ändra femmer så fort det var lite motgång. Det är det som jag tycker har varit så imponerande med många lag. Man kollar på LA, när Sutter som har framgång där, de gnuggar på, de kanske byter plats på en eller två spelare, men de, även det spelar ingen roll om de vinner eller förlorar, det spelas på samma sätt. Och det var, gjorde de ju när de kom tillbaka från 0-3 matcher mot San Jose därefter jag hade försvunnit. Och det är någonting med det där att det är svårt att ha tålamod som tränare och bara låta killarna spela. För det är inte alltid bra att ändra, och sen så ska man ju ha den här fingertoppskänslan också. Men det var väl, men just när det gäller förberedelser och vara en bra person men ändå hård, så var ju Todd McLellan helt fantastisk.
Om man tittar på coachningen på Lasses tid, då var det ju, då körde ju, det var ju, du visste ju precis vilka killar du skulle vara inne och spela med, Lasse. Det var ju inget snack om saken. Nej. Din femma var din femma. I NHL är det ju lite mer dunk i ryggen. Är vi generellt sett, nu pratar jag generellt sett, sämre på coacha i Sverige? Att vi liksom kör på i samma fotspår? Eller finns det en styrka i det också? Hur ser du på det som har en fot i båda världar, Douglas?
Ja, det är väldigt svårt, för att vi har haft så otroligt mycket framgång. om man tittar på landslaget och sådär. Och jag tycker ju att man ska matcha hårdare. Ja. Men det gör ju alla 30 lagen där borta i NHL, och det funkar inte för alla. Och jag vet inte, jag tycker europeiska hockeyn rent generellt, även när jag var i Tyskland, det är mycket mer av det här att rulla. Jag gillar inte det lika mycket. Jag vill bli, spelar jag bra då vill jag spela mer. Spelar jag sämre så förstår jag om jag får spela lite mindre, men det är liksom det är så det går till. Man vill vinna och liksom de bästa ska spela. Jag trivs bättre när du får spela mer när det går bra och mindre när det inte går så bra.
Hur var kulturkrocken för dig när du då kom hem och spelade efter, ja, du uppväxt där borta i Nordamerika kan man säga, du åkte över som 17-åring. Att komma hem sen och spela den här typen av ishockey, hur upplevde du kulturkrocken så att säga? För det är ju en kulturkrock.
Ja, jag tror väl inte jag spelade min bästa hockey när jag var här hemma, tyvärr. Och det var ju väldigt annorlunda. Och jag tycker det är roligare på de mindre rinkarna att spela. Jag har ju blivit otroligt van med det. Jag har ju varit där borta i 17 år. Så det är ju i stort sett hela mina vuxenliv, förutom det här senaste året då. Så jag tycker det är roligare för fans. Det är roligare att titta på hockeyn också. Jag gick med morfar när jag var hemma och tittade på lite Djurgårdsmatcher. Och det händer mer när det är tajtare. Och jag tycker det är bättre för hockeyn. Jag hoppas på att de skulle göra rinkarna här mindre.
35 år är du nu. Lasse, du la skridskorna på hyllan när du var 35 år.
Ja, tror jag.
Varför då?
Ja, man hade firman bakom sig.
Ja.
Och ville liksom försöka få igång. Ja, den var igång redan då. Det är värst att säga när de sitter. Det funkar ju, men jag vill komma in där och jobba vidare.
Men var det så?
Jag frågade aldrig då. Om några som frågar om vi fortsätter lira i landslaget, ja. Men det gör inte jag, vet du. Fråga, får inte jag säga till att jag ska lira, du går inte dit, va?
Men var det inte så förr, Lasse, rätta mig om jag har fel, att när en spelare kom upp på 30 så sa så, nej, men när ska du skaffa ett riktigt jobb, när ska du satsa på karriären? Det var liksom en hobby, och när, ja, när du var 30 så skulle du bli vuxen och göra något vettigt. Var det inte så?
Ja, också? Det var det. Men jag hade, jag hade jobbet med mig,
ja,
hela tiden.
Ja.
Så jag grejade mig på det viset.
Ja. Hur länge spelade Rolle? Hur gammal var han anslutad?
Han var 31 också. Han var spelade 2 år efter mig.
Ja.
Så att det var det som gjorde att han kom med. Så han tog dem där. Så han var 218 eller 217.
Ja. Var du nöjd med honom som expertkommentator? Han ingick ju ett legendariskt kommentatorspar med Lars-Gunnar Björklund. Ja. Var du, han sa att grabbarna måste boka skridskor.
Ja,
vad satt du hemma? Eller ringde du Rolle? Det var snackar om. Eller gav du honom någon feedback?
Nej, det var inte så mycket snack på det viset. Tror jag inte, men... Nej, men det... Lars-Gunnar var ju bra ihop. Va? Så det är starkt att han kom med där och fick jobba lite.
Ja, tyckte han det var roligt?
Jag tyckte han var roligt. Vet du. Ja. Ja, Lars-Gunnar gick också bort så tidigt. Herregud. Satt ju på läktaren och man kom in och morsade på varenda gång. Man kom och snackade lite hockey direkt. Och så försvann han.
Ja.
Såna saker som hände, tyvärr.
Mm. Douglas, apropå det, inte du som är verbal och som har liksom kulturkompetens, är det ingenting som har intresserat dig så småningom att arbeta i media som kommentator?
Är du en ny radarpartner?
Ja, man vet aldrig. Sondera terrängen. Ja.
Jo, alltså man har ju funderat på det mesta runt omkring och sådär. Jag gillar ju inte dock att ska jag göra någonting, då vill jag vill alltid ha som mål att bli så bra jag kan eller bli bäst på det. Och tyvärr, de som är nästan mest uppskattade många gånger, speciellt när det gäller expertkommentator eller color commentators så att säga, är otroligt kontroversiella och ska nästan nästan säga saker för att få folk lite på edge och nästan vara orespektfulla och prata ner om folk. Och tyvärr så det är det människan gillar att läsa om. Det är bara att plocka upp en dagstidning eller någon skvallerblaska. Det är det folk gillar, och jag har svårt att stå bakom det. Jag vet inte, jag skulle säkert kunna prova på det någon gång, men jag tror aldrig kommer, jag hoppas i alla fall att jag aldrig kommer sitta där och prata skit om folk. Skulle det kunna gå att göra på lite mer positivare och intellektuellt sätt, så skulle jag nog vara intresserad av det. Men sitta där och gnälla, jag har svårt för det, och jag har svurit om det under tiden man har lirat, så att jag...
Vem är värst av dem där borta då på gnälla? Är det Mike Milbury?
Ja, men han
står ju i studion i för sig.
Han går ju inte ens att lyssna på, för att han har ju så jäkla taskig koll. Men det är, han är bedrövlig. Men också de här som pratar som om att de har spelat i NHL i 20 år och står och berättar hur det ska gå till. Men den största tomten av dem alla tycker jag är Don Cherry.
Don Cherry, ja. Alltså, chicken Swedes.
Ja, men alltså, det han pratar om, man sitter och garvar. Alla vill ju lyssna på det.
Ja.
Det är han som blir populär och det är han som blir störst. Men vi sitter ju och garvar och lyssnar på honom i omklädningsrummet. Vi tar honom inte seriöst överhuvudtaget, men han är ju den som är största namnet och får mest uppmärksamhet. Men det är en total tomte i mina ögon. Vissa åsikter han har, och han har bara bestämt sig för så är det. Men samtidigt så ska man ju, samtidigt som han säger det, så är han ju en fantastisk människa, och man har ju all respekt för honom. Han brinner för hockeyn, och jag tror inte det finns, det är svårt att hitta en mer passionerad människa för ishockey, och han har ju varit en otrolig ambassadör och gjort mycket bra runt omkring hockeyn. Sen så hur han ser på vissa saker håller väl inte riktigt med om när det just gäller spelet.
För som inte vet om Don Cherry är, så är det en för detta coach, får man säga att han var, framförallt som i kanadensisk TV, Hockey Night in Canada. Han klär sig väldigt spektakulärt i som en påfågel nästan, och märkliga slipsar och höga kragar, och han måste väl vara uppåt mellan 70-80 i alla fall, och väldigt nationalistisk, och han kan ju berätta vilka soldater som har skött sig i Afghanistan den här veckan och sådana saker. Men han är också väldigt populär. Han skulle kunna bli premiärminister i Kanada nästan. Så populär igen.
Ja.
Jag vill tala om, nu snackar jag Kastanjeskridskor när jag var 23 år, va?
Ja, 35 var du.
Ja, 35 år. Kastanjeskridskor. Men det gjorde jag inte. Jag spelade veteranmatch den tiden.
Jaha.
Och så fick vi chans att spela med Minnesota Oldtimers. Då blev jag som milde mig.
Ja.
Och vi var väl inte riktigt i benen på en gång. Så vi åkte upp till Mossen och träna hockey med sexårsverksamheten.
Ja, stora Mossen typ i Bromma, ja.
Ända till tanten trodde vi var pedofiler, så jag fick ringa till en tidning och tala om när du kunde prata med dem. Så han förstod att vi tränade för att åka till flatt hockey. I Lake Placid var vi på spela.
Ja,
men du åkte du förbi mig. Va? Då åkte ni och hälsade på mig på college.
Ja, det gjorde jag. Ja, det stämmer. Det.
Ja.
Och där är... Vi har sex lag och fem matcher.
Ja.
Och vi vann den här turneringen. Det var likadant där. Det var ju lite fest efter. Vi gick nog knuffar på mig, gubbarna. Ja. Det var jag inte från sig, så jag är inte med nog.
På engelskan var det sådär, eller vadå?
Ja, fläckvis är det bara engelska. Inte mycket.
Men när jag läste på så såg jag en hel del bilder på det. Och det är många bilder från alltså när du slutade som... aktiv, så att säga. Mycket veteranbilder, och du spelar länge veteranhockey.
Många matcher, ja. Runt om. Vi spelade in lite pengar till hockeyförbundet faktiskt.
Ja.
För, tack för att jag höll på med det.
Ja.
Och många sa det. Sen kom de under för mig att det är bättre att dela ut det till olika klubbar då. Så gjorde de det sen, tror jag.
Ja.
Mm. Det var slutet. Det var 70 år alltså.
70 år, ja. Mm. Ja. Det är du är Sveriges motsvarighet till Gordie Howe.
Är det så?
Ja, det måste ju vara nästan, eller hur? Man spelar så pass länge.
Ja, det är väl all respekt för morfar gjort, men Gordie Howe är lite svårt att jämföra. Han är ju proffs tillsammans 50.
Ja. Om du tänker tillbaks på din hockeykarriär, Lasse, finns det något minne som poppar upp klarare och starkare och varmare än något annat?
Jag tyckte det var skojigt att man var med och lira och folk kom fram och morsade på och snackade, men att liksom frågade, är det inte Lasse? Ja, säger man, ja, vad trevligt, så bara prata lite och sådär. Det tycker jag, det känns lätt så bra. Ja. Fast nu när vi handlar ibland, så om man lägger in 10 kronor för bilen ska stå lugnt och städat, då säger chefen till, måste vi gå ut Lasse, men nu har vi ingen kvar på biljetten i bilen. Folk ska prata, vet du.
Ja. Men du gillar att prata?
Ja, just det, blir så. Men det, jag är glad att de kom fram och morsa.
Är det som du minns mest? Alltså, folket så här, kärleken idag, att de uppskattar dig.
Ja. Det känns det i alla fall så.
Ja. Douglas, du har ju karriären kvar. Den har ju inte slutat ännu. Men så här långt, vad är din så att säga? Har du någon höjdpunkt som du känner, wow, det var häftigt? Det kan ju vara från pojkhockeyn i Bromma till universitetshockeyn. Alltså det är ju inte alltid de här jättestorsta ögonblicken är de största, har jag förstått, när man tänker tillbaka.
Nej, jag får ju verkligen se till att det blir bra mycket snabbare om jag ska börja ta hem så många medaljer som morfar har gjort. Men där finns ju vissa tillfällen som var väldigt speciella. Vi hade ett väldigt bra lag mitt sista år på college. Vi var rankade etta där 25 veckor och tyvärr förlorade vi semifinalen. Men hela den resan, för då hade vi verkligen byggt upp den här lagandan och vi hade verkligen tagit över det där laget. Och vi var 7 seniors då, vilket är ganska mycket, och alla var riktigt bra spelare, vi var riktigt tajta allihopa. Hela den säsongen var väldigt speciell. Sen så självklart första gången man drog på sig NHL-tröjan och man fick...
Minns du vilka du mötte?
Buffalo. Och sen så
var
hade
det hemma
vi,
eller borta?
Det var borta, och sen så hade vi... Men nästa match var nästan ännu större. För då... Då spelade vi mot Toronto, Hockey Night in Canada, och Sudden var på andra sidan och Lindros, Lira och Domi, och jag åkte och försökte tackla allt som rörde sig.
Var det gamla Maple Leaf Garden också, eller hade de hunnit flytta då?
Nej, de hade flyttat då.
De hade hunnit flytta.
Ja. Ja. Så nej, den var väldigt speciell. Sen självklart första gången man fick landslagströjan i Quebec, och lika så när man fick chansen att vara med i OS. I alla olika som har stått ut. Men det värsta av allt är att man kommer nästan ihåg mest i nästan de dåliga minnena, de år varje match man har blivit utslagen. Det är nästan de som sitter...
Vilket smärta mest då? Vilket nederlag?
Kändes väldigt, väldigt snopet i OS 2010. Hade ett väldigt bra lag, var en väldigt konstig match, och jag tror att det var ett lag som verkligen kunde göra någonting, och nu förlorade vi i kvartsfinalen mot Slovakien, så det är lätt att snacka, men måste ju prestera, och det var väldigt, väldigt snopet. Speciellt att man fick chansen att spela med de där alla som man visste kanske skulle vara sista OS-et för dem. Alfredsson och Lidas och Foppa och sådär. Så den kändes väldigt snopet, absolut. Sen så tror jag att det har varit några gånger när man har åkt ut i Stanley Cupen, förlorade jag tror 5 övertider mot Dallas. Då var man ju helt tom. Vi spelat 8 perioder eller någonting nästan innan det var slut. Likaså Chicago när vi åkte ut i Conference Finals, då jag har svårt att säga det någon gång, men då kände det var första Stanley Cupen de vann, då hade de ett fantastiskt lag, även om matcherna vi förlorade i 4-0 den serien också.
2010
var det. Och det var 3 matcherna var övertid eller en mål, men där gick det inte att säga, de hade ett grymt lag. Men däremot året efter när vi var i Conference Finals, det tror jag var bästa San Jose-laget vi hade, och vi torskade mot Vancouver. Den satte inne hårt, för där hade vi verkligen ett lag och vi tyckte verkligen att vi var bättre. Men igen, de vann så de var bättre. Och då hade vi Då hade vi 3-0 mot Detroit. Det är sådana här saker så otroligt viktiga också i slutspelet. Vi hade 3-0 mot Detroit och det blev en sjunde avgörande match. De kämpade sig tillbaka till 3-3 i kvartsfinalen. Och vi vann den sjunde avgörande. Och jag tror att hela laget var så nöjda och tappade gaspedalen lite där. Först match 1-2 hamnade bakom i serien. Så sen så var det några puckar som studsade fel och har du inte marginalerna på din sida. Och en annan riktigt tuff semifinalen, självklart mitt sista år i college där. Då hade vi riktigt, riktigt bra lag. Fick inte till det. Ja, så det är många, många sådana där förluster man kommer ihåg.
Så kommer Lasse tillbaka här. Var du ute i biblioteket? Du kommer med en bok här, VM-guld 57 med tjusigt omslag. Sven Tubba Johansson och det här laget som du sjöng hela en går med också. Ja. Väcker det minnen när du sitter och bläddrar i den där?
Ja, just det. Ja. Vi har ju Lundvall och Nisse Nilsson, Surapell och Gavis Mete.
Ja.
Du är med här. Och så ligger jag i mitten där med se på armen. Det är ganska roligt.
Ja.
Ja.
Hur ung var du när du blev lagkapten första gången i Djurgården?
I Djurgården, ja.
För det var väl lagkapten i Djurgården först, misstänker jag, innan landslaget.
Ja. Andersson var lagkapten i Djurgården. Och sen jag tror jag kom jag efter Kackan när han löt av.
Ja, hur många år var du inne i karriären då?
Ja, det var 15 år någonting.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Om du jämför de här upplagorna, de här VM-gulden, vad är det som skiljer och separerar dem så att säga, rent lagmässigt och spelmässigt? Vilket lag tycker du var bäst?
Ja, det var väl 57-laget här.
57-laget?
Ja,
det var... På vilket sätt då?
Ja, det var grabbar som kände för varandra och ville kämpa på lite. Man kan ju läsa om dem en del här. Usch, det är många som är borta här tror jag. Men
är det någon som är kvar?
Ja, Lasse Björn.
Lasse Björn, ja, han är kvar.
Ja, det är nog flera stycken. Surapel är borta. Ja, Lundvall är ju kvar.
Mm.
Flodan är borta, målvakten. Ja, det är hemskt. Ja.
Och du är ju invald i Hockey Hall of Fame också, det får vi inte glömma.
Nej,
hur kändes det att få den, jag menar, du är förevigad så att säga. Internationella ishockeyförbundet har valt in dig i sitt Hockey Hall of Fame.
Vad roligt, då måste jag tala om för barnbarnen, men barnbarnsbarnen får ta hand om det där. Så.
Ja, men det är lite, vad säger du Douglas, morfar är med i Hockey Hall of Fame? Ja.
Ja, det är lite mer än rätt kan jag säga. Men den meritlistan tycker jag var ganska självklart.
Ja. Du, jag tänkte på det. Jag sitter och läser här lite. Ditt solomål där mot Karlskoga den 3 oktober har blivit berömt också. Här pratar vi om dina tacklingar. Då åkte du ju rakt igenom och gjorde mål. Berätta, det finns, jag menar.
Ja, jag har själv tittat. Någon som visade reprisen på det där solomålet. Och jag sa åt dem varför spelade ni i slow motion? För det såg inte ut att gå så himla snabbt. Det kändes snabbt när jag gjorde det. Men ja, jag vet inte. Även solen har fläckar. Det händer saker.
Det var ett vackert mål.
Ja, det var det.
Solomål är ett solomål. Man kan inte mer än åka igenom och göra mål. Spelar vi ingen roll hur fort det gick.
Blunda sköter.
Men du har berättat att du har lärt dig lite, Douglas, lite att boxas också. Det vet jag. Pratade med när vi träffades förra gången. Du lärde honom vid korta, snabba slag, va?
Ja, eller? Så tror jag inte att boxas.
Har du inte lärt honom att boxas?
Nej.
Morfar har sagt det ska vara kort, snabbt och så gäller det att slå först. Så vinner du slagsmål.
Det var väldigt trevligt det har varit. Det är något som jag har glömt att ta upp nu. Är det någonting, Lasse, som jag har missat här när jag försökt att bolla frågorna?
Alltså, det är så dumt. Man kommer inte på när man sitter så här. Jag känns lite konstigt när man inte får fram det man vill. Det blir så.
Douglas,
jag tror jag har fått fram det igen.
Ja, verkligen. Douglas, är det någonting som du har ju hört i historien? Är det något som morfar har missat här när vi, som du tycker att han bör berätta vidare till kommande generationer?
Nej, jag tycker det är bara fantastiskt att lyssna på morfar. Ödmjuk han har blivit med åren.
Har inte det varit ditt signum, Lasse, tidigare? Jag får fråga din fru här om det är ödmjuk. Har inte varit ödmjuk förut, Lasse? Har inte Lasse varit ödmjuk förut? Lasse, ödmjuk.
Ja. Jo, han är ödmjuk, men lite kaxigare i munnen var han förut.
Ja, okej.
Okay. Ja. Fast är han för kaxig, då säger mormor till honom och då blir han tyst.
Ja, det har kommit ifrån med. Chefen är bäst här.
Mm. Ja, det är någonting annat, Lasse, som du vill säga när du har chansen?
Nej, bara skojigt att du kommer och prata med mig. Det var bara roligt. Jag blev stolt över det också. Mm. Tack så mycket.
Tack själv. Douglas?
Nej, jag sitter bara och väntar på att morfar ska dra fram sina idolkort han delar ut nu för tiden.
Ja.
Det kanske ni får det
åka hem. Vi får sådana här kort, det är roligt.
Ja, vi är ju två idag, Niklas Jonsson som sköter tekniken på Holmgren Möter är med mig ute här på Värmdö. Så vi kanske får ett idolkort, Niklas, det är inte helt fel. Ja, spara. Ja. Tack så mycket Lasse Björn, tack så mycket Douglas Murray.
Tack så mycket.
Ja, tack själv.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Facebook, Holmgren Möter, Twitter, Niklas_Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu. Tips, förslag på gäster eller annat. Då så, ha det så gott så länge. Hej hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.